Ja, ni, i den här, tjena, Leif, i den här rollen som predikant är så inte så ofta ni ser mig och kanske inte att det blir någon vana heller. I alla fall, det som jag säger idag ska förstås som vanligt prövas av var och en inför Herren. Så är det ju alltid. Och det är skillnad på att kritisera och att pröva. Håller det, det är att pröva. Det är något annat. Vi ber. Tack, Far i himlen, för ditt ord. Tack för ditt ord. Och nu ber jag, helige Ande, att du ska öppna våra hjärtan och att vi får i full förvissning lita på att du talar till oss. Hjälp oss att inte tysta ner den där inre maningen som vi kan få ibland, utan hörsamma och följa. I ditt namn. Amen. Ja, den här månadens predikotema är Nehemja, Nehemja-bok. Och jag gillar lite historia ibland. Och om ni inte gillar det så håll för öronen. Men väldigt kort kan man säga så här, att om vi går till Gamla testamentet så runt omkring 1400 före Kristus så tågade Israels folk ut ur Egypten. Runt omkring år 1000 då hade vi kung David, kung Salomo. Och närmare till Nehemja, när Nehemjas berättelse, som det står i Nehemja-bok, den börjar så, Nehemja berättar. Då är vi i år 446 före Kristus. Och då är det så här att Nehemja, han får höra från en av sina bröder och några från Juda att det är ett katastrofalt läge i Jerusalem. Han reagerar, han ber, det formas en plan. Han blir utsedd av kungen till ståthållare över Jerusalem. Han tar sig dit. Det är 150-180 mil västerut. Han befinner sig nu i något som heter Susas borg. Det är en stad. Och han bygger upp muren på 52 dagar med hjälp av många andra. Han får ordning på gudstjänstlivet. Han inför sociala reformer. Och det här sker, vet ni, under både hårt yttre och inre tryck. Det var inte så lätt som det här gjordes. Men han är ju, om man ser honom och man läser den här hemmaboken, han är en god organisatör. Han är en stark, modig ledare. Och så får man reda på i första kapitlet, i alldeles i slutet, är att han är munskänk hos kungen. Det är en väldigt förtroendefull post förstås. Viktig post. Att kungen inte skulle dö av förgiftat vin eller sådär. Han var nära man till kungen. Det var läget lite grann så. Men dessutom så är det ju så här att judarna är ju deporterade i några omgångar österut. Och några finns kvar i Jerusalem. Och så får han höra om det här läget i Jerusalem av sin bror och några andra. Och jag vill stanna för första kapitlet idag. Och jag har texten här på väggen. Jag tror faktiskt att vi ska läsa de här verserna. Jag tror att det här är själva upprinnelsen, det är själva starten till det som hände sen i hela Nehemja-bok. Det är 13 kapitel. Så första kapitlet är starten, det är upprinnelsen. Och om inte det hade hänt som hände i första kapitlet, så kan man undra, hur gick det då med resten av Nehemjas berättelse? Så vi läser. Ja, det är från fjärde versen där. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa det: O Herre, himlens Gud, du stor och fruktansvärde Gud som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och låt dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid det bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sa det: om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. Det är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt ditt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, de som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen. Så slutar första kapitlet. Ja, då var ni med. Några saker här. För det första, när vi ser här, han får höra talas om läget i Jerusalem, så reagerar han väldigt starkt. Han reagerar med sin kropp, kan vi säga. Han bryter ihop, han blir knäckt. Han sörjer, han fastar. Kroppens reaktion. Och kroppen, vet vi, det finns på många ställen i hela Bibeln. Många bibelställen om kroppen. Vi är ju skapade av Gud. Kroppen är skapad av Gud. Kroppen är mer än kläderna, säger Jesus. Kroppen är den heliga andes tempel. Kroppen är en bild på församlingen. Det finns många bibelställen runt omkring kroppen. Han reagerar med sin kropp. Och han reagerar väldigt starkt. Väldigt öppet. Han visar det. Han har nära till sitt känsloliv. Han slits isär. Han blir en blöt fläck. Han blir ingenting när han får höra talas om det här. Han faller ner. Han faller ihop. Ett enda stort nej. Så här kan det inte vara. Men hur går han vidare då? Jo, han fastar, står det. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde flera dagar och fastade. Det var hans sätt att respondera inför Gud med sin kropp. Han fastade. Det var liksom fortsättningen på det här slaget han fick. Och sen så lever han i 4 månader i en stark bön. Därför att när han får höra det här så är det i november, december någon gång. Och i andra kapitlet, kan vi säga, när han kommer till kungen och blir utnämnd till ståthållare och det fortsätter. Då är vi i mars, april. År 445 är det då. Så att 4 månader så lever han i en stark bön och ropar till Gud. Och det är det vi ska se lite mer på. Vad var det de hade sagt till Nehemja? Jo, Jerusalems mur är nere. Jerusalem är ödelagt, ett katastrofalt läge. Och muren var nere. En stadsmur förstås ska ju ge skydd mot fienden. Och kanske om det stormar och blåser så kan det ge lite lä och lugn också. En stadsmur tänker jag på så här, det är en både bokstavlig och så beskrivning av att det ger stabilitet, det ger lugn, det ger ro, det ger fred och frid. Kan vi på något vis knyta an idag? Jag ska göra ett försök och lite symboliskt visa på några saker. Det finns många saker man kan tänka på här. Låt stadsmuren symboliskt bli en bild för vårt inre liv med Gud. Jag tänker på, låt ordet, bönen, gemenskapen med trossyskon bli som en skyddande, stabiliserande stadsmur. Vi behöver det skyddet. Vi lever i världen men inte av den, vet vi. Och den muren behöver förstås vara intakt. Är den nere, ja, då tror jag då riskerar vi svårigheter i våra inre liv. I vår relation till Jesus och i vår relation till varandra. Den muren behöver vara intakt. Ordet, bönen, gemenskapen. En annan symbolisk stadsmur, tänker jag, 10 Guds bud. Jag tänker mig som 10 Guds bud som en skyddande, stabiliserande mur. En ryggrad för oss att leva i och efter. I samhället, i vårt land. Är den muren intakt idag? Hur tänker vi? När Hemjahan reagerade, om du och jag var i hans kläder, i hans skor, hur hade du och jag reagerat? Hade vi reagerat överhuvudtaget? Nu ska vi in lite grann på texten här, Nehemjas bön. Nu kan vi köra på där. I vers 5. Ni ser det står, jag sade. O Herre himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud. Alltså du Gud, du är den högste, du himlens Gud, du är universums Gud. Du stor, du är fruktansvärd. Det är ju en bekännelse utan dess like. Kan det finnas någon annan bekännelse egentligen? Nej. Vilken bekännelse? Du Gud, du store och fruktansvärd. Så fortsätter han. Du är i förbund med ditt folk. Alltså det finns en förbindelse, ett avtal mellan Gud och hans egendomsfolk. Hur ser den förbindelsen ut? Hur är den avtalsskrivningen gjord? Jo, det kommer här. Se. Jo, han ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Det är själva skrivningen. Det är länken mellan Gud och hans folk. Han ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Det är liksom själva sentensen. Sen fanns det mycket, mycket annat, vet vi, om vi läser Gamla testamentet. Men det här är liksom huvudinnehållet, det är kärnan i skrivelsen. Så först bekänner han vem Gud är och sen kommer relationen mellan Gud och hans egendomsfolk. Hur den förbindelsen ser ut. Fortsätter i vers 6. Ja, ni har inte det där, men jag tror ni hittar det. Låt ditt öra lyssna, låt dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Nehemja kommer med en mycket ödmjuk hållning, en mycket ödmjuk attityd. Han har böjda knän, kan vi säga. Han ser sin litenhet. Han ser sitt beroende. Låt ditt öra lyssna. Låt dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. En ödmjuk hållning kommer han med. Och sen fortsätter vi. Kommer han in på sin situation från sitt håll, kan vi säga. Först Gud, sen människan, centrum med Gud. Människan är inte centrum. Fortsätter där. Dag och natt, alltså dygnet runt. Och här bekänner han synder. Det är synder som vi Israel, Guds eget folk, har begått. Vad gör han? Han bekänner å sina landsmäns vägnar synder som har begåtts. Väldigt stora ord. Men han gör det. Och så fortsätter han. Han bekänner synd, för även jag och min faders hus har syndat. Alltså han bekänner för sin egen del. Och det här att bekänna för min egen del, där är vi nog införstådda och bekanta med, så att säga. Men att bekänna synd för ett helt folk, då är det kanske något annat. Men jag tycker att han kopplar ihop sitt folks synd och sin egen synd med att muren ligger nere. Jag tycker man ser den kopplingen här. Han kopplar ihop det. Då blir det ett annat perspektiv. Hur tar vi lärdom av det? Och här tror jag vi allihopa kan betona att det inte i första hand handlar om ordens bön, läpparnas bekännelse, utan förstås hjärtats bön, hjärtats bekännelse, kroppens bön, kroppens bekännelse, hjärtats hållning och attityd. Har jag tagit in det i mitt hjärta, har jag tagit in det i min kropp, ja, då lever jag i den bönen. Då lever jag i den bönen. Alltså, bönen är ju viktig att formulera i ord för sig själv, i sin ensamhet eller gemensamt. För vad är orden? Ja, de är ju en Guds gåva, eller hur? Orden är ju en gåva, det tar vi för givet, men orden är en Guds gåva. Och när Gud ger gåvor, vad tänker han då? Jo, men de är ju till för att användas. Så det är klart vi ska använda orden i bönen. Självklart är det så. Men Nehemja, han ber alltså med sin kropp, kan vi säga. Och så uttrycker han i ord. Vilket djup, vilken bredd på det hans böneliv ser vi här. Vers 8. Tänk på, står det där. Just det, bra. Här tycker jag man kan se att Nehemja liksom kryper in, rakt in i Guds stora och heliga hjärta. Kärleksfulla, heliga hjärta. Och mitt där inne i Guds stora, stora hjärta, ofattbart stora, som vi inte kan förstå, där säger han så här: tänk på det ord som du gav. Hur kan han säga en sån bön? Hur kan han be en sån bön? Det är ju världsalltets Gud. Du fruktansvärde helige Gud. Hur kan man be en sån bön? Rakt mitt in i Guds hjärta. Är det möjligt? Jo, alltså Gud är helig. Han är stor. Han är ren, bara ljus, inget mörker. Men Gud är också den mest nådefulla och barmhärtige. Hur var den där skrivelsen nu igen mellan Gud och hans egendomsfolk? Jo, han ger nåd åt dem som älskar dig. Han ger nåd. Därför kan han be, tänk på dig Gud. Det är nästan en omöjlig situation, tänker jag. Men det kan vi göra. Det kan vi göra. Och så ber han, även om Israel är trolösa så har Gud lovat, du Gud lovat att om vi vänder om så ska du Gud själv föra oss till det landet som han hade lovat. Och han, du Gud, du genomför det här. Och inte lite så där bara, utan med kraft och med styrka. Så Gud är trogen sitt ord. Han kan inte vara trolös mot sitt ord. Han är trogen. Även om jag är trolös så är han trogen. Herren Jesus Kristus är densamme igår, idag och evighet, läser vi i Hebreerbrevet. Så han ber alltså med Guds egna ord. Han ber med Guds löften. Guds egna uttalade ord. Här har jag åtminstone mycket att lära. Och med hjärtats ödmjuka hållning förstås. Vers 11. Låt ditt öra, låt din tjänare, låt honom finna. Det här ordet låt fascineras jag av. Och jag kollar, det här kan man kolla lätt, vet ni. Det finns 19 ställen om låt er. Och det finns 138 ställen låt oss i Bibeln. Låt oss göra människor till vår avbild. Första Mosebok. Låt oss nu sätta igång och bygga. Det är från Josua. Låt oss falla ner och tillbe. Saltaren 95. Låt oss jubla och glädjas. Psalm 118. Låt oss leva värdigt. Romarbrevet 3. Låt oss då också följa anden. Galaterbrevet 5. Det här känner vi igen. Eller hur? Bibelläsare. Låt oss, låt er. Och jag tycker att det här skulle man kunna studera lite mer. Låt oss. Är inte det, låt oss, är det inte en inbjudande uppmaning? Öppna dig och var med. Låt oss, öppna dig och var med i samma andetag. Inte delat, utan i samma andetag. Låt oss. Kom och var med. Det är Jesus själv förstås som bjuder in oss. Så när hem jag ber, du Gud är Gud, hör min bön, synda bekännelse, han påminner till och med om Guds löften. Samtidigt så vet vi det att vår bön ibland kan vara så enkel, så kort och ärlig. Hjälp Jesus, fräls Herre. Och vilken bön är inte det? Fräls Jesus, vilken bön är det inte det? Fräls Herre, vilken bön är inte det? Så jag tänker så här att Nehemjas bön ska inte förstås vara ett lagiskt mönster, en regelbok för hur en bön ser ut och går till. Utan bönen är ju förstås en relation mellan Gud och människan. Bönen är ju ett möte. Och allt kan ju sägas förstås i en öppen och rak kommunikation, i en relation. Men vi ser hur Nehemja ber. Kanske vi kan ta lärdom av det. Och jag tycker att om vi tänker på bönen som Jesus lärde lärjungarna. Ni vet, de sa så här att Herre lär oss att be, och så fick vi, eller de och vi fick bönen Fader vår, eller vår fader. Och tänk efter på en 4-5 rader där. Ditt namn, ditt rike, din vilja. Det är inte människan där, det är Gud först. Sen kommer människans behov och situation. Säg lite grann. Som vi kan reflektera och fundera på. Nehemja, när han hör det här så reagerar han jättestarkt och han ber. Och när vi läser den här bönen i raden och mellan raderna så tycker jag att vi kan se att det är någonting som går igång där. Det är någonting som börjar brinna, någonting som finns där som bara inte kan sluta. Men vi ser också en annan sak. Det finns ingen tanke på Gud. Hur ska det här, det måste ju byggas upp. Vem ska göra det? Alltså ingen fråga till Gud eller någon plan om hur ska det här gå till? Titta på texten, finns ingenting om det. Det är ju katastrofalt läge. Och då kan vi tänka på olika sammanhang. Och så ber vi. Men här finns ingenting om Gud, ska du sända några som ska bygga upp? Nej, finns inget sånt. Men jag tror i de här 4 månaderna han ropar till Herren så formas det en Guds tanke, en Guds plan i hans liv. Det silar ner Guds tankegång, Guds avsikt att bygga. Under den här tiden. Om det hade varit så här då. När han fick höra det här. Om läget i Jerusalem. Om han hade liksom ryckt på axlarna. Ja. Tråkigt att få höra faktiskt. Det måste jag säga. Men nu är jag 150-180 mil därifrån. Vad kan jag göra? Det får nog bli deras bekymmer faktiskt. Jag kan inget göra. Eller, nej men i det här läget känner jag att jag måste hålla mig neutral. Vi får nog acceptera det här på något vis. Om han hade reagerat så troligtvis hade han aldrig ropat och bett till sin herre. Hur hade det då gått med muren? Hur hade det då gått med gudstjänstlivet? Hur har det då gått med de sociala reformerna? Jag tror inte att de hade hänt. Alltså han kommer i djup nöd. Det här blir något. Han bara sjunker ihop. Men han vet att det ska jag inte stanna i. Det är inte mitt läge att vara i den här. Grotta mig där. När han vet att det finns en väg vidare. Och han vet en väg. För han har prövat den förut. Och det är att vända sig till Gud. Alltså inte egna börja gå igång med. Ja, hur ska det här? Hur ska jag göra nu då? Om en först siv så. Nej, inga egna funderingar. Inga egna planer. Inga egna erfarenheter. Fråga andra. Vad ska vi göra? Nej. Han vänder sig till Gud. Och det är det han vet. Det är primärt att ropa till honom. Vi förstår att Nehemja är en van och erfaren bedjare. Jag tror han har varit i liknande situationer tidigare. Det vet vi ingenting om. Men av den här texten så tänker jag så. Så har vi något i det här som appellerar till oss. Något som gnager, något som oroar, något som är så där inte bara en tillfällig sak utan något kanske lite större, så bo i den bönen, lev i den bönen i så fall. Vi behöver inte berätta det för allt och alla kanske, men jag tror Jesus, om vi läser det här, han kommer visa oss, han kommer leda oss, han kommer guida oss. Och kanske det blir så att det kommer en Guds tanke som silar in i vårt liv på olika sätt. Det har vi säkert varit med om. Det kan bli som för Nehemja. Det blir hårt inre tryck, hårt yttre tryck. Bekymmer, problem som staplar sig ibland. Men då är det ju en sak faktiskt här. Som vi ser Nehemja. Och då är det att han vet. Nej men det här är inte min plan. Det här är Guds plan. Vilken befrielse det är. Vilken trygghet är det att vila. hos Herren, att luta sig mot Jesus, att lita på Jesus. Så vi får vara med, vi får vara med och forma och bygga. Och jag tror att det är Guds ligger i vårt DNA när Gud skapar oss, att han vill så att säga att det att vi är skapade, att vi är människor. Det är hans tankegång med oss, att vi ska också vara med. Vi ska inte bara sitta stilla och rulla tummarna, vi ska vara med. Det är hans DNA, kultur med oss så att säga. Så låt oss vara med och bygga. Vad är min uppgift? På vilket sätt? Ja, på mitt sätt och på ditt sätt. Och vi hörde lite grann här om söndagen, tror jag det var, att låt oss bygga tillsammans. I omtanke, gemenskap. Låt oss hålla fast vid den brinnande, uthålliga bönen. Och låt oss vara frimodiga i tron på Jesus. Det är vår del. Men så vet vi, först och sist så är det Gud som bygger. Han bygger. Låt oss be. Ja, tack för ditt ord igen. Nu ber vi, helige Ande, om det är något som har silat ner i vår tankevärld, om det är något som har nämnts här, och bara en får pröva, Herre. Det var så ens uppgift att pröva. Herre, det, du ser på oss med kärleksfulla ögon, och jag tackar dig för att det inte i första hand handlar om vad vi gör för dig och ditt rike, utan i första hand handlar om att vi är älskade av dig. Tack att vi älskar dig, det, Herre. Du ser med kärlek på oss, var och en. Du såg den när du hängde på korset och sa att det är fullkomligt. Så älskade du. Tack att du leder oss, du för oss framåt, Herre. Tack att du talar till oss och hjälp oss att höra den här inre viskningen som anden kan göra ibland. Kanske det är någon som just nu tänker någonting, känner något, Herre, så ber jag och tackar dig för att det är fröt. Det växer också, det hålls fast. Och vi får vara med, låt oss. Amen.